Hon tog ett steg närmare. Jag kan känna hur du ser på mig, Rand. Hennes röst var het och beslöjad. Jag är inte någon byjänta som inte kan släppa sin mors förkläde. Och jag vet att du vill. Tror du att jag är gjord av sten, kvinna? Hans hetska utbrott fick henne att haja till. Men i nästa stund var hon åter på väg över mattan, sträckte sig mot honom med ögon som djupa brunnar där man kunde sjunka ner och drunkna. Dina armar verkar hårda som sten. Om du tycker att du måste vara sträng mot mig, var då sträng, bara du håller om mig. Hennes händer nuddade vid hans ansikte. Det var som om det sprang gnistor från fingertopparna. Utan att tänka ledde han det flöde av kraften som han fortfarande var knuten till, och plötsligt stapplade hon baklänges, som om en rörlig vägg föste henne bakåt. Hennes ögon var vitt uppspärrade i skrämd förvåning. Det var luft, insåg han. Oftast visste han inte vad det var han gjorde förrän efteråt. När han väl hade gjort det en gång kunde han för det mesta göra om det igen. Den osynliga väggen fick mattan att krusa sig och drog med sig Barrowlanes fallna nattrock tillsammans med en stövel som Rand hade slängt ifrån sig när han klädde av sig och en röd läderklädd fotpall på vilken det låg en uppslagen bok. Eban Vandes, en historisk studie över Tears klippa. Den sköt dem framför sig, allt medan den tvingade henne bakåt, nästan ända bort i väggen, där den slöt sig om henne och höll henne fången, på betryggande avstånd från honom. Han knöt åt flödet. Någon annan beskrivning av vad han gjorde kunde han inte komma på, och behövde sen inte längre själv upprätthålla skölden. Han studerade sitt verk en kort stund tills han var säker på att han skulle kunna göra det igen. Det verkade vara en nyttig kunskap, särskilt detta att knyta åt flödet. Barrowlanes mörka ögon var fortfarande uppspärrade. Med darrande händer kände hon på murarna i sitt osynliga fängelse. Hennes ansikte var nästan lika vitt som det snäva vita linnet. Vid hennes fötter låg pallen, stöveln, boken och nattrocken i en enda röra. Hur mycket jag än beklagade, sa han, kommer vi inte att talas vid i enrum igen, nådiga dam. Det var helt sant att han beklagade det. Hon var mycket vacker, oavsett vilka motiv hon hade. Bränner mig, jag är en dåre. Han var inte riktigt säker på hur han menade. Om det var för att han tänkte på hennes skönhet eller för att han skickade iväg henne. Det är nog bäst att ni ordnar med er hemresa till Maine så fort som möjligt. Jag lovar att Cheer inte ska besvära Maine igen. Ni har mitt ord. Det löftet betydde någonting endast så länge han var i livet. Kanske bara så länge han befann sig innanför klippans murar. Men någonting måste han erbjuda henne. Ett förband för hennes sårade stolthet. En gåva som ledde bort hennes tankar från rädslan. Men hon hade redan skräcken under kontroll, åtminstone utåt sett. Hennes ansikte utstrålade öppenhet och ärlighet. Alla försök att fresta eller snärja var försvunna. Förlåt mig, jag har handskats illa med det här. I mitt land kan en kvinna tala fritt inför en man och likadant en man inför en kvinna. Rand, du måste veta att du är en tilltalande man, reslig och stark. Det är jag som vore gjord av sten om jag inte hade sett det och beundrat det. Var snäll och skicka inte bort mig. Jag ska böna om det om du så önskar. Hon föll på knä med en mjuk rörelse som i en dans. Ansiktsuttrycket utstrålade fortfarande att hon var öppenhjärtlig och bekände allt. Men samtidigt hade nattlinnet dragits ned ytterligare när hon knäböjde. Och nu såg det verkligen ut som om det riskerade att falla av. Snälla, Rand. Trots att han befann sig i det skyddande tomrummet kunde han inte låta bli att gapa. Och det hade ingenting att göra med hennes skönhet eller att hon nästan var naken. Åtminstone bara delvis. Om klippans försvarare bara hade varit hälften så målmedvetna som denna kvinna skulle inte ens 10 000 älkrigare ha kunnat inta klippan. Jag känner mig smickrad, nådiga dam, sa han diplomatiskt. Tro mig, det gör jag. Men det vore inte rättvist mot er. Jag kan inte ge er vad ni förtjänar. Och det kan hon få tolka som hon vill. Utanför i mörkret gol en tupp. Till Rands förvåning stirrade Barrowlane plötsligt förbi honom med ögon stora som tekoppar. Hennes mun öppnades på vid gavel och den slanka halsen snördes ihop av ett skrik som inte ville bryta fram. Han snodde runt, åter med det eldröda svärdet i sina händer. På andra sidan rummet stod en av de stora golvspeglarna och i den syntes spegelbilden av honom själv. En ung reslig man med rödaktigt hår och grå ögon, iklädd endast vita linne under byxor och med ett svärd av eld i händerna. Spegelbilden steg ut på mattan och höjde svärdet. Jag har blivit vansinnig. Tankarna drev runt tomrummets utkanter. Nej, hon såg den. Den är verklig. Han såg en rörelse ur vänstra ögonvrån. Innan han hann tänka hade han snott runt och svängt svärdet i månen stiger över vattnet. Klingan skar genom en skepnad precis lik honom själv som var på väg ut ur en spegel på väggen. Skepnaden genomfors av en darrning, skingrades likt stoftkorn i luften, försvann. Rands spegelbild dök ånyo upp i spegeln, men la genast händerna om raven för att kliva ut. Han var medveten om rörelser i alla speglarna runt om i rummet. I ren desperation högg han mot spegeln. Det silverblänkande glaset splittrades, men det såg ut som om spegelbilden splittrades först. Han tyckte sig höra ett avlägset skrik inuti huvudet, ett skrik med hans egen röst, men det tonade snabbt ut. Innan spegelskärvorna ens hade hunnit nå golvet for han ut med kraften och varenda spegel i rummet exploderade samtidigt, ljudlöst. Glassplittret stod ur dem som fontäner. Dödsskriket i hans huvud klingade återigen gång på gång och sände kalla kårar ut efter hans ryggrad. Det var hans röst. Han kunde knappt tro att det inte var han själv som skrek. Han vände sig hastigt om för att möta den av spegelbilderna som hade kommit ut och han nätt och jämt möta dess anfall. Vika upp solfjädern, mötte stenar, rullade ner för berget. Gestalten tog ett språng bakåt och plötsligt insåg Rand att den inte var ensam. Fastän han hade krossat speglarna så snabbt hade ytterligare två spegelbilder hunnit hoppa ut. Nu stod de vända mot honom alla tre, avbilder av honom själv in i minsta detalj, till och med det runda ärret i sidan. Alla tre stirrade dem på honom med samma hat, samma förakt och ett besynnerligt hungrigt uttryck. Endast ögonen var tomma, livlösa. Han hann inte ens dra efter andan innan de rusade mot honom. Rand steg åt sidan och spegelskärvorna skar i hans fotsulor. Hela tiden drog han sig åt sidan, gled från ställning till ställning och från det ena fäktningsmönstret till det andra. Han försökte att möta sina motståndare en i taget, men fick använda varje uns av den kunskap som Lern, Moraines väktare, hade lärt honom under deras dagliga övningar. Om de tre hade kämpat tillsammans, om de hade hjälpt varandra, skulle han ha varit död efter en minut. Men var och en av dem kämpade ensam mot honom, som om de båda andra inte fanns. Trots det lyckades han inte helt avvärja deras utfall och strax rann blodet ner för hans ansikten, hans bröst, armarna. Det gamla såret slits upp och fläckade hans vita underbyxor med en röd ström. Motståndarna hade samma skicklighet som han, inte bara samma ansikte, och de var tre mot en. Stolar och bord föll över ända, ovärderligt havsfolksporslin krossades mot golvet. Han kände hur hans krafter började ebba ut. Inget av de sår han hade fått var särskilt farligt, utom det gamla som hade gått upp, men tillsammans. Han funderade inte ens på att ropa efter hjälp från ejlkrigarna utanför dörren. De tjocka väggarna skulle kväva till och med ett dödsskri. Det som skulle göras måste han göra själv. Han kämpade insvept i tomrummets djupa känslokyla, men skräcken slog mot dess skal likt trädgrenar som piskar mot ett fönster i storm. Hans klinga gled förbi motståndaren så skar tvärs över dess ansikte strax under ögonen. Rand kunde inte låta bli att rysa. Det var hans eget ansikte. men motståndaren hade backat undan precis tillräckligt mycket för att snittet inte skulle bli dödande. Blodet strömmade ut ur såret, täckte munnen och hakan i en djupröd slöja. Men ansiktsuttrycket förändrades inte och de tomma ögonen blinkade inte ens. De ville ha hans död med en längtan lika stark som en svältande mans längtan efter föda. Finns det någonting som kan döda dem? De blödde alla ur sår som han hade lyckats tillfoga dem. Men blodförlusten saktade tydligen inte ner dem på samma sätt som den saktade ner honom. De försökte undvika hans svärd, men tycktes ändå inte märka när de blivit sårade. Om de nu har blivit sårade, tänkte han bistert. Ljus, om de blöder kan de bli sårade, det måste de. Han behövde en paus, ett ögonblicks vila så att han kunde hämta andan och samla sig. Plötsligt tog han ett språng bort från dem upp på sängen och rullade över hela dess bredd. Han kände snarare en sågsvärdet som slet sönder lakanen en hårsmån från att nå honom. Han landade på fötter, vacklande, och tog tag i ett litet bord för att få stadga. Den skinande, guldsmyckade silverskålen på bordet vinglade vilt. En av hans dubbelgångare hade stigit upp i den sönderrivna sängen och klev nu försiktigt mot honom med gåsfjädrarna yrande runt fötterna och svärdet lyftat framför sig. De båda andra var på väg runt sängen, långsamt, vaksamt. Men de tog fortfarande ingen notis om varandra utan var helt koncentrerade på honom. Deras ögon glänste som glas. Handen som Rand höll mot bordet genomfors plötsligt av en vass, bitande smärta. När han vände blicken dit fick han se en bild av sig själv, inte mer än 6 tum hög, som just drog tillbaka sitt lilla svärd. På ren instinkt grep han tag i figuren innan den han hugga honom igen. Den vreds i hans grepp, stirrade på honom med blottade tänder. Rand blev medveten om små rörelser överallt i rummet. Tjogtals av små spegelbilder som klättrade ut ur de polerade silverytorna. Handen började domna, började bli kall, som om den lilla varelsen drog värmen ur hans kött. Saidins hetta välde fram inom honom. En flödande känsla fyllde hans huvud och hettan fortsatte ut i den kalla handen. Plötsligt sprack den lilla gestalten som en bubbla. Och han kände någonting som sögs in i honom från bubblan. Någon liten bit av hans förlorade styrka. Han ryckte till inför det plötsliga regn av små uns av ny kraft som träffade honom. När han lyfte blicken och undrade varför han inte redan var död, hade de små spegelfigurerna som han hade skymtat försvunnit. De 3 större gestalterna skälvde. Som om den styrka som han hade fått hade dragits ur dem. Likväl rätade de på sig när han tittade upp och började åter närma sig, försiktigt. Han backade undan från dem och riktade svärdet mot än den ene, än den andra, medan han tänkte förtvivlat. Om han fortsatte kämpa på samma sätt som hittills skulle de döda honom, förr eller senare. Det var lika ofrånkomligt som blodet som rann ur hans sår. Men det fanns någonting som länkade samman spegelbilderna. När han sög i sig den lilla figuren, den avlägsna tanken gjorde honom illamående, men det var vad som hade hänt. Hade den inte bara tagit de andra med sig, utan hade även påverkat de större gestalterna, åtminstone för en kort stund. Om han kunde göra samma sak med en av dem, skulle kanske alla 3 utplånas. Att ens tänka på att absorbera dem gjorde honom vakt medveten om en önskan att spy. Men han kunde inte komma på något annat sätt. Jag vet ju inte ens hur det här sättet går till. Hur bar jag mig åt? Ljus, vad var det jag gjorde? Han måste gripa tag i en av dem, eller åtminstone röra vid den. Det var han av någon anledning viss om. Men om han försökte komma så nära skulle han bli genomborrad av 3 svärd på lika många sekunder. Spegelbilder. Hur mycket är de fortfarande spegelbilder? Han hoppades att han inte gjorde ett dåraktigt misstag. Det skulle i så fall mycket väl kunna bli hans sista och lät svärdet försvinna. Han var redo att mana fram det igen på ett ögonblick. men när hans eldröda klinga försvann gjorde de tre andras likadant. Ett ögonblick syntes förvirring i de tre motståndarnas ansikten, varav ett var blodigt och sönderskuret. Men innan Rand hann gripa tag i någon av dem kastade de sig samfällt mot honom. Alla fyra föll till golvet i ett virvar av kämpande lemmar som rullade av och an över skärvorna på mattan. Rand genomisades av kyla. En domnad kröp fram genom armar och ben in i skelettet. Och snart kände han knappt längre glassplittret och porslinsskärvorna som trycktes in genom huden. Någonting som liknade panik blixtrade till genom tomheten som omgav honom. Kanske hade han gjort ett dödligt misstag. De var större än den som han hade absorberat. Och de drog åt sig mer värme från honom. Och inte bara värme. Allt eftersom han blev kallare fylldes de glansiga ögonen som stirrade in i hans med liv. Han nåddes av en isande visshet om att hans död inte skulle bli slutet på kampen. De skulle kämpa mot varandra tills bara en fanns kvar och segraren skulle ha Rands liv, hans minnen skulle vara Rand. Han brottades envist vidare, kämpade allt vildare ju svagare han blev. Han tog in Shaidin, försökte fylla sig med dess hetta. Han välkomnade till och med den vedervärdiga smittan, för ju mer illamående den gjorde honom, desto mer genomsyrades han av Shaidin. Om hans mage kunde göra uppror var han fortfarande vid liv, och om han levde kunde han kämpa vidare. Men hur? Hur? Vad var det jag gjorde förut? Shaidin rasade i honom med sån kraft att det kändes som om den skulle sluka honom om han lyckades överleva sina motståndare. Hur gjorde jag? Det enda han kunde göra var att ta in mer av Shaidin och försöka, sträcka sig, försöka. En av dem försvann. Rand kände hur den gled in i honom. Det var som om han fallit ner på hård stengrund, landat platt på magen efter ett högt fall. Och sen uppslukades de båda andra på en gång. Han vräktes på rygg av stöten och låg kvar på golvet och stirrade upp i takstuckaturen med dess förgyllda knoppar. Där låg han och gladde sig åt att han fortfarande andades. Kraften svallade fortfarande i hela hans varelse. Han ville spy upp varenda måltid han någonsin hade ätit. Han kände sig så levande att livet utan Shaidin kändes som ett skuggliv i jämförelse. Han kände lukten av ljusens vax och lampornas olja. Han kände varje fiber av mattan under sin rygg. Han kände varje sår i sin hud, varje snitt, varje rispa, varje blåmärke. Men han höll kvar Shaidin. En av de förlorade hade försökt döda honom. Om det inte var alla på en gång, det måste det ha varit. Om inte den svarte redan var fri. Och i så fall skulle han inte ha fått konfrontera någonting så enkelt som detta. Han behöll sin länk till urkällan. Om det inte var jag själv som gjorde det. Kan mitt hat mot det jag är vara så stort att jag försöker ta livet av mig, utan att ens veta om det? Ljus, jag måste lära mig att kontrollera det. Jag måste. Han tog sig på fötter. Det gjorde ont och lämnade blodiga fotavtryck på mattan när han gick till ställningen där Kalendor vilade. Han var täckt av blod från hundratals små sår. Rand tog upp svärdet och det glödde i hela sin glasklara längd då kraften fyllde det. Svärdet som icke är ett svärd. Denna klinga, synbarligen gjord av glas, var lika vass och stark som det finaste stål. Och likväl var Kalendor egentligen inte något svärd. Det var en lämning från sagornas ålder, en Sa'angreel. Med hjälp av någon av de förhållandevis få Angreel som hade överlevt skuggans krig och världsfallet var det möjligt att leda en mängd av kraften så stor att den som ledde skulle ha bränts till aska utan Angreelen. De än mer sällsynta Sa'angreel gav sin användare en styrka som var lika mycket större än den en Angreel kunde ge som Angreelens ökning av den naturliga förmågan. och Kalendor, möjlig att använda endast för en man, knuten till draken återfödd genom 3000 år av legender och profetior, var en av de mest kraftfulla Sangreal som någonsin hade skapats. Med Kalendor i sitt grepp kunde han med ett enda slag jämna en stad med marken. Med Kalendor i sitt grepp kunde han till och med möta en av de förlorade. Det var dem. Det måste det ha varit. Men ens insåg han att han inte hade hört ett ljud från Barrowlane. Han vände sig mot henne, rädd att få se hennes döda kropp. Hon låg fortfarande på knä och ryckte till inför hans blick. Hon hade tagit på sig nattrocken igen och höll den hårt om sig, som vore den en rustning som kunde skydda henne. Ansiktet var vitt som snö och hon fuktade nervöst läpparna. Vilken av dem är... Hon svalde och började om. Vilken av dem... Hon förmådde inte avsluta meningen. Jag är den enda som finns, sa han mjukt. Samma en som ni behandlade som om vi vore trolovade. Han sa det för att lugna henne. Kanske få henne att le. Nog måste en kvinna som var så stark som hon visat sig vara kunna le, till och med mot en man indränkt i blod. Men hon böjde sig framåt och tryckte pannan mot golvet. Jag vill frambära min ödmjuka ursäkt för att på detta skändliga vis ha förolämpat er först draken. Hennes viskande röst lät verkligen ödmjuk och rädd, helt olik hennes vanliga jag. Jag ber er att glömma detta mitt missgrepp och förlåta mig. Jag ska inte besvära er igen, det svär jag först draken. Jag svär det vid ljuset och vid min moders namn. Han släppte det tillknutna flödet och den osynliga mur som hållit henne fången försvann i en lätt vindpust som fick hennes nattrock att fladdra. Det finns ingenting att förlåta, sa han trött. Han kände sig mycket matt. Gå som ni önskar. Hon reste sig tvekande upp, sträckte ut ena handen och lät höra en lättad flämtning när den inte mötte något motstånd. Efter att ha samlat ihop follen på nattrocken trippade hon försiktigt över den skärvbeströdda mattan, men likväl krasade det under sammetstofflorna. Strax innan hon nådde fram till dörren stannade hon upp och vände sig mot honom igen med en tydlig ansträngning. Hon kunde inte riktigt förmå sig att se honom i ögonen. Jag kan skicka in älkrigarna till er om ni önskar det. Jag skulle kunna skicka bud efter en av Isidena som kan sköta om era sår. Hon skulle lika gärna vilja vara i samma rum som en myrdrail nu, eller kanske till och med en svarte själv, men hon är ingen vekling. Tack, sa han tyst. Men nej, jag skulle uppskatta om ni inte talar om för någon vad som har hänt här. Inte ännu. Jag gör själv vad som behöver göras. Det måste vara de förlorade som först draken befaller. Hon neg hastigt och skyndade ut, kanske orolig att han skulle ångra sig och inte låta henne gå trots allt. Lika gärna den svarte själv, muttrade han när dörren stängdes bakom henne. Han haltade bort i fotändan av sängen, satte sig på kistan som stod där och la Kalendor över knäna. Sina blodiga händer vilade han mot den lysande klingan. Så länge han hade den i sitt grepp skulle till och med en av de förlorade frukta honom. Strax skulle han skicka efter Moraine så att hon kunde hela hans sår. Strax skulle han tala med ailmännen utanför och återigen bli draken återfödd. Men just nu ville han bara sitta här och minnas en fåraherde som hette Rand Althor.